Det man verkligen vet att man har väldigt begränsat av här i världen, det är tid. Så man ska inte sälja den för billigt. Eftersom det här är ett frågeavsnitt, Ludvig, så börjar vi väl med en fråga.
Dra igång.
Om man inte är teknisk, när man har gått igenom den här processen med era idéer om 5x5 från ett tidigare avsnitt, det vill säga funderat ut vilken skärningspunkt av 5 stora problem för mänskligheten och 5 tekniska lösningar, vilken som skulle kunna vara intressant för mig. Och vad jag eventuellt skulle kunna bidra i den där punkten. Men så är man inte teknisk. Vad gör jag då? Tanken var väl kanske ändå att i det där tredje steget så kan man se att man måste inte alls vara ingenjör eller kunna nanoteknologi eller vara forskare inom biotech. Utan det funkar alldeles utmärkt att vara jurist eller jobba med marknadsföring. Egentligen vad som helst. Är man en människa? Så de behövs också för att få ut tekniken eller för att leda och binda samman de personer som utvecklar själva tekniken. Så det ska inte alls behöva vara något problem.
Okej, kan du komma och tänka på någonting praktiskt? Eller är det någonting...
Ja, men juridik till exempel. Tänk att skriva avtal för att säkra upp intellektuella rättigheter eller risker med en viss teknik. Så jurister och marknadsförare har hur mycket som helst att göra här. Får inte tala om riskkapitalister. Någon ska finansiera alla de här företagen.
Ja, jag skulle vilja slå ett slag för det här med att tänka så här. Okej, även om inte jag har just talang för just de här områdena, men jag har intresse, du kanske kan gå ihop med några andra av mina vänner som har talang för det och tänka i form av, ja, symbios liksom.
Men kommer du ihåg när vi pratade om till exempel UFC?
Ja.
Och även om man inte har talangen att vara inne och fightas i den där ringen, om man har ett stort intresse för UFC så kan man ju bli läkare.
Eller bygga mattorna liksom. Ja, men du hänger med.
Är en fråga, hur umgås jag med vänner utan alkohol? Ja. Och jag känner igen mig i det här. Det är så himla lätt att fylla det här lite tafatta tomrummet när man inte har träffats på ett tag eller man ska slappna av efter en arbetsvecka. Men jag tror vi snubblade lite grann vid det här ämnet om alternativkostnad. Det vill säga att om man inte har något mål, då tänker man inte i termer av alternativkostnader. Men om man har någonting som man vill uppnå, då vet man också att det finns en alternativkostnad med den här fyllan och bakfyllan. Så istället för att slentrianmässigt hamna på en AV och dricka en öl eller alldeles för många öl, så jag tycker att bara ta en promenad istället för att ställa sig på en skrikig pub är mycket intressantare, mycket bekvämare. Och man sätter igång hjärnan, man kommer på smarta saker, och så finns det ett mer naturligt slut på det också. Man bestämmer sig för att gå en viss runda. Den kanske är 5 kilometer eller 10 kilometer. Då tar det en viss tid. När man har gått klart så känner man sig klar och lite trött. Och man har verkligen kommit på saker tillsammans. En annan sak skulle kunna anknyta till den här synteistnoden som Alexander Bard pratade om. Ha ett projekt, ett längre projekt. Bygg någonting. Jag kommer ihåg när jag läste om en bloggare som plötsligt tyckte att nu ska jag ha ett stort projekt. Jag och några kompisar, vi köper en ö och så ser vi vad vi kan göra med den ön.
Kul grej.
Nu är det lite stort projekt. Man behöver inte börja där, men man kan...
Köpa en koja.
Ja, eller bygga en friggebod eller en flytbastu. Eller behöver inte ens vara att man bygger någonting fysiskt. Man kanske sätter ihop en app, programmerar en app eller designar en app och så får någon annan programmera den. Bara det är något kul litet projekt som man tycker är intressant. Då känner man ju att då vill man komma i mål med det. Och då tycker man inte längre att det är så himla kul att stå på en pub och dricka 3 öl efter jobbet.
Jag tar en till fråga här. En fråga från Robert. Hur kan jag tänka mer? Om man läser mycket bra böcker generellt, då får man ofta många smarta modeller i huvudet och intressanta tankar. Och då kan man fortsätta tänka i de banorna. Och det blir lätt att man fortsätter att spåna vidare på antingen andras idéer eller förfina andras idéer. och göra dem till sina egna. Eller komma på egna små ramverk. Och på så sätt så blir det som en slags självgående spiral. Som när man väl börjar tänka så tycker man att det är kul, man blir bättre på det om man fortsätter.
Precis, för det som står i böckerna, det är ju någon annans tankar. Det är tankar som nästan som virus smittar din hjärna. Och när tankarna väl är igång där så kommer dina egna också. Eller kanske, ja, man kan alltid fråga sig själv, vad är motsatsen till det som står här? Ja, frågan är om jag till exempel har några enkla affärsmodeller att memorera. Ja, jag tänker väl liksom att en typiskt mindset som man alltid kan ha med sig, det är att man ska undvika att sälja tid. Alltså man hellre ska sälja värde. Och då är frågan bara hur man ska översätta det här till någon typ av affärsmodell. Men en är till exempel att sälja abonnemang. Det här pratade vi om när vi i bokrekommendationsavsnittet till exempel, Bloomberg. Alla typer av abonnemangstjänster, de gör att man lägger minimalt med tid på att sälja, och det är heller inte att man måste vara närvarande för själva intjäningen, utan man ser till att folk tecknar upp sig på någonting och att det här kan successivt bygger upp en kundgrupp, och att den kundgruppen då helst inte ska försvinna, utan att lägga mer tid så blir det större och större sälj för varje tidsenhet som går. Så det man verkligen vet att man har väldigt begränsat av det här i världen, det är tid. Så man ska inte sälja den för billigt.
Det finns ju listor med affärsmodeller på internet, typ Wikipedia man kan kolla. Och jag tror att det är bra för nästan alla att kolla upp dem. Man behöver inte precis memorera dem kanske. Men jag tror att det är bra att ha någorlunda koll på det.
Annars är det väldigt lätt att tro att man går i skolan och sen blir man anställd någonstans. Och därmed så finns det aldrig någon tanke ens. Det finns ingen anledning att fundera på olika affärsmodeller. Man ska ju ändå bara vara anställd på ett företag. Utan det är så fort man börjar öppna upp sinnet för entreprenörskap och driva sin egen verksamhet som de här tankarna överhuvudtaget kan uppstå. Okej, men vilken modell ska jag ha då? Hur ska jag omvandla min idé till intäkter?
Ska vi ta nästa fråga då?
Vad har du för någonting?
Några enkla tips för att få högre karisma.
Ja, en del som lyssnar på oss tycker ju förstås att vi är riktiga robotar. Helt utan karisma. Så vad kan vi svara på det här? Jag har egentligen inget svar. Om jag överhuvudtaget tänker på någonting som jag kan aktivt göra i umgänget med andra människor, så är det att vara genuint intresserad. Att lyssna och se till att bli intresserad. Istället, alltså jag verkligen försöker undvika att tänka på vad jag själv ska säga, eller att verka smart, eller att komma med häftiga idéer. Utan jag ägnar min energi mycket, mycket mer åt att verkligen lyssna och tänka, kan jag lära mig någonting nu? Vad är det personen försöker säga och få fram? För att allting är egentligen intressant om man bara anstränger sig lite grann. Så det var jag i alla fall gör i umgänget med andra människor. Jag verkligen lyssnar och försöker vara intresserad på riktigt.
Men det är nog bra tips. Men sen också, jag tror det är viktigt att definiera karisma. Alla har väl en olika uppfattning om vad som är häftigt och karismatiskt. Så det är värt att tänka på.
Men jag tror att det man ändå i normala fall tänker, det är att det kommer in någon i rummet där det redan finns massa människor. Och av någon anledning så sugs blickarna till den här personen. Den liksom tar över rummet lite grann utan att egentligen göra någonting.
Jag tror en enkel sak som man kan göra, det är att tänka på att göra ett bra första och sista intryck. Eller åtminstone verkligen medvetet att försöka att undvika att göra ett dåligt första och sista intryck. För det är det som man minns bäst.
Och sen är då frågan, hur då? Hur gör man det där bra intrycket? Jag tror att
det är det som är grejen. Det är ju helt olika, så man måste väl tänka efter om man vill göra det. Men man kanske gärna ska avsluta det med något skämt kanske. Eller göra någonting som är kul. Eller någonting bra helt enkelt. Alternativt, vad som bara är helt enkelt enklast tror jag, som jag sa, nu undviker ett dåligt sista intryck. Så minns man det som är bra från stunden. Okej, en till fråga på samma tema här. Hur ska man våga stå på sig i en grupp?
Det här är inte heller någon av mina styrkor. Jag är den som gärna sitter tyst, tycker det är obekvämt och höjer rösten, särskilt om det är fler än tre personer. Överlag så har jag svårt att ta plats. Så att det här är någonting som jag verkligen behöver öva på. Men små saker som man kan göra. Jag tror ju ofta just på det här med att man tar tar väldigt, väldigt små steg och förr eller senare så har man kommit en bra bit på vägen. Jag håller på att spela in såna här YouTube-videor. Jag tycker egentligen att det är rätt obekvämt. Men för varje ny jag spelar in, desto lättare blir det att bara slå på kameran och prata. Nu är inte det riktigt samma sak som att stå på sig i en grupp. Det här handlar mer om att jag vågar hänga ut mig själv och öppna mig för kritik. Men till exempel om du sitter i en grupp och folk kommer med sina åsikter. Bara det enkla lilla att fråga varför. Någon säger någonting. Jaha, men varför? Eller hur? Varför det? Det är ju vare sig kritik eller att stå på sig eller ens att man har en egen idé. Men det kan vara liksom ett första. Det här kan vara inkörsporten till att våga stå på sig. För att då har man i alla fall, man har öppnat munnen och man tillför faktiskt någonting när man frågar varför. För då kommer personen i fråga dels känna sig lite hörd och sedd, men också få anledning att utveckla sin idé. Och du själv har fått det här första steget. Jag sa i alla fall någonting. Jag gjorde något. Jag var med i diskussionen. Och har väl det hänt, då kanske du följer upp varför-frågan också med någonting som du själv tycker som är lite annorlunda.
Mm, det där håller jag med om. Det var bra. Sen för att utveckla på det så tror jag att lite som du sa med YouTube-videorna där, eller liknande saker, att gradvis göra saker som är lite, ja, vad ska man säga, emotionellt skrämmande. Sätta sig på, put yourself on the line som man säger på engelska. Att sätta sitt ego eller sin personlighet på spel på något sätt. Och göra det på en gradvis nivå. Kanske genom att ha en blogg i sitt eget namn eller sådana saker. Genom att göra det så är det en slags gradvis amygdala-träning så att man blir mindre och mindre rädd för att säga vad man tänker. Och egentligen så är det inte så mycket som man borde skämmas för att tycka i den här dagens era så att säga. Sen kanske det bästa tipset tror jag, det är att tänka på så viktiga saker som man tycker är så viktiga själv. Att det är så viktigt att även om man är rädd för att säga det så är det så viktigt att man ändå måste säga det.
Ett annat sätt att komma dit kan också vara att verkligen tänka igenom saker som man tycker. Det är inte så lätt att göra det sådär liksom on the spot. Men att ha för vana att för sig själv sätta på pränt vad man faktiskt tycker och varför i viktiga frågor. Då blir det också mycket lättare att stå på sig.
Mm. Ska vi, har du något mer eller ska vi gå vidare till nästa fråga?
Vi går vidare.
Okej, då har vi en fråga från Erik här. Eller nej, jag har inte namn på den här. Men så här står det i alla fall. Kort om min situation. Jag jobbar 10-12 timmar per dag och fokuserar på mitt egna företag. Det här ger mig inte tid till annat än träning och att lyssna på podcasts och så mer. Jag gillar era idéer och jag lär mig mycket nytt från 25 minuter. Men jag har inte tid att läsa era böcker som ni rekommenderar. Inte heller många av resurserna ni refererar i lyssnarbrevet som för övrigt är bra. Så tack för det. Nu till min fråga. Givet min tidsbrist, hur skulle ni träna om ni endast hade en lucka på cirka 90 minuter 3 gånger i veckan? Jag vill vara hälsosam, men jag bryr mig inte om stora muskler. Börjar du, Micke?
Ja, med den här, ja, alltså nu tycker inte jag att den här luckan är särskilt liten. 90 minuter 3-4 gånger i veckan, det är ju riktigt mycket. Det låter för övrigt ungefär så som jag tränar och jag tycker att jag använder exakt så mycket tid jag vill träna. Men jag skulle, om vi antar att det är 4 gånger, då skulle jag personligen ta 3 gånger då jag kör de riktigt stora sammansatta övningar. Ganska tungt. Så jag skulle köra knäböj, marklyft, bänkpress kanske. Och några andra sådana helkroppsövningar. Och jag skulle köra det på en tyngd som gör att jag orkar någonstans mellan 5 och 10 repetitioner. Så jag skulle bara köra ett helkroppspass varje gång, 2-3 gånger i veckan. Och sen skulle jag komplettera det här med kanske 1 eller 2 halvtimmespass relativt hård löpning.
Mm. För att komplettera det som du säger, för jag håller verkligen med om det du säger, det är helt 80-20 på träning. Då skulle jag säga också att jag skulle vilja göra såna här pull-ups och chins, gärna med vikter, för det är också en bra basövning. Så skulle jag också vilja göra frivändningar.
Ja, skulle vi koka ner det här till den liksom absolut yttersta av allting, då skulle man nästan kunna säga, gör bara frivändningar.
Ja.
Då får du med nästan allting.
Men det blir lite svårt att göra det 4 gånger i veckan.
Ja, lite tråkigt kanske.
Det blir lite svårt också, tror jag. Alltså träningsverksmässigt.
Ja, det beror bara på hur hårt man kör. Alltså de riktiga, alltså, världsmästaren i sånt här, han skulle jag tippa kör frivändningar kanske 12 gånger i veckan.
Ja, det är helt sjukt.
Så de kör morgon och kväll, bara öva tekniken. men inte liksom supertungt, utan bara se till att finslipa tekniken hela tiden. Så men med det sagt, liksom, frivändningar är supernyttigt.
Det är nog den absolut mest ekonomiska övningen. Och sen utöver det så skulle jag skulle skippa göra magövningar.
Ja, verkligen. Jag kör nästan aldrig mag överhuvudtaget. Och min träning går ut på att vara hälsosam. Inte så mycket på estetik eller för den skulle bygga stora muskler. Lite grann kanske, lite så fåfänga jag väl. Men i grund och botten så, jag tränar för att bli hälsosam och det gör jag genom att gå och lyfta tungt på ett sätt som gör det jobbigt mentalt. Så sammanfattningsvis kan man säga att vårt svar är, kör de här flerledsövningarna. Det finns en 5-6 typiska övningar och de kan du hitta var som helst. Starting Strength eller Styrkelabbet eller våra egna sidor. Och kör igenom de här 3 gånger i veckan. Det ska absolut inte behöva ta mer än 60-90 minuter och kanske lämna lite tid över för dusch. Jag är ny i arbetslivet, jobbat 1,5 år och först på sista tiden har jag börjat tänka i banor av att göra karriär och tjäna mer pengar. Har ni några konkreta, gärna lätta tips för att fixa högre lön? Ja, det finns väl några ganska liksom beprövade och ett är ju att byta jobb. Det är lättare för dig att om du redan har ett jobb så söker du jobb och utifrån den plattformen så kommer du upplevas som mer attraktiv av nästa arbetsgivare. Dessutom så är det så att det finns ju ingenting en arbetsgivare älskar som någon som redan är färdigtränad. De slipper ju utbilda dig. Så du har jobbat i 1,5 år, det är värt mycket för nästa arbetsgivare. Medan din befintliga, de är vana vid dig och tycker att de har redan tagit kostnaden för att du ska lära dig någonting, men det har inte nästa, så att de kan vara lite mer benägna att betala upp, och särskilt om de ser att du redan har en anställning. Ett annat är ju förstås att ta upp med chefen, att löneförhandla. Har de lagt ner tid och energi på dig så vill de nog inte bli av med dig. Men det där är alltid lite av ett gamble och det kan kännas obekvämt att löneförhandla med sin befintliga chef. Det kan faktiskt vara lättare då att löneförhandla med nästa arbetsgivare. Ja, lite grann beroende på vad du har för typ av arbete så om du kan arbeta på kommission till exempel som säljare eller som konsult, och då kan du till exempel jobba hårdare under en viss period eller se till att du faktiskt får betalt för det du producerar snarare än att du bara har en fast lön. Jag skulle nog ändå säga att det absolut lättaste, de två lättaste, det är ett, fråga chefen om högre lön, och två, gå någon annanstans.
Som du säger liksom att be om högre lön, då bör man nog också ta med ganska tydliga bevis på varför man förtjänar högre lön. Gärna konkreta som går att visa att kolla, jag har varit med på det här projektet som skapade si och så mycket extra värde för företaget eller för kunden och därför är jag värdig en högre lön.
Ja, det gäller att försöka verka oumbärlig eller helst vara oumbärlig. Om du vet mer i att det är någonting du gör som de absolut inte vill tappa, eller om det är någonting som du skulle kunna börja göra som successivt gör att du blir just oumbärlig, det gör det mycket lättare att löneförhandla sen.
Ja, sen en sista grej som jag kommer tänka på, det är att om man jobbat i 1,5 år, då kanske han kan en del liksom. I så fall så har han kanske möjlighet att bli konsult också. Och då gjorde vi ett jättebra avsnitt som var väldigt praktiskt, om det är nummer 59.
Ja, att arbeta för sig själv är ju bästa sättet att få ut fulla värdet av vad man faktiskt producerar.
Men även då måste du också sälja. Och då byts dina arbetsuppgifter lite. Men om du tycker att du kan din arbetsuppgift bra och du enkelt kan hitta kunder för att du kanske har ett kontaktnät eller du har bra relationer med kunder som du kan konsulta åt, då är det rätt enkelt.
Vi utgår ju hela tiden i våra svar här nu från att du har ett högre värde än vad du har lön. Det är en förutsättning för att du ska, för vi har inga bra tips för att se till att du får högre lön än vad du faktiskt är värd för en arbetsgivare.
Nej.
Vad skulle vi läsa på universitet idag om vi kunde välja vad som helst?
Jag skulle antingen läsa någon slags IT-programmering, eller så skulle jag läsa, jag vet inte om man säger läsa, men jag skulle försöka söka till någon elitistisk militärhögskola. Det är en av de absolut få utbildningarna som är väldigt svår att replikera på egen hand. Och det är också en av de väldigt få instituten i världen där du får lära dig beslutsfattning på hög nivå, lära dig riskanalys och ledarskap.
Vi har väl varit inne på ett antal gånger om att vi inte riktigt är så heta på den här formella utbildningsvägen längre. Den är lite för långsam och lite för stel och risken är att man bara tappar massa tid och kostnader som man hade kunnat lägga på självstudier studier.
Ja, faktum är att kanske borde jag hoppat av när jag var 21. Mm. Då jag lärde mig att lära mig på egen hand först.
Sen finns det vissa utbildningar som man faktiskt måste gå de utbildningarna för att få den typen av status eller bakgrund. Vill du bli advokat så måste du läsa juridik. Måste läsa juristlinjen. Det är möjligen så att det finns vissa ställen, jag vet inte om Handelshögskolan skulle kunna vara ett sånt ställe som fortfarande ger en typ av status och anställningsbarhet som är högre än på andra ställen. Fast jag vet inte om jag skulle gå på Handelshögskolan igen i år, nu om jag började om.
Du vill kontaktnätet så fall kanske?
Ja, men undrar om inte man kan få nästan lika bra kontaktnät via någon onlineutbildning gratis på Stanford.
Alltså faktum är att jag tror att du kan fixa ett hur bra kontaktnätverk som helst, nästan vad den gör, om du anstränger dig för att bli bättre på att nätverka och hjälpa andra människor.
Men om man inte är socialt begåvad från början, då kan det kanske vara smart att gå på ett sånt ställe som Handelshögskolan eller Chalmers eller någonting sånt.
Ja, exakt. Liksom play to your strength.
Men vad jag skulle läsa är någon typ av systemvetenskap eller något som är applicerbart på robotik och artificiell intelligens. Just robotar är ju totalt insnöad på. Vi pratade om det i tidigare avsnitt. Det här 5x5-avsnittet om karriär. Så oavsett om jag läste det via ett universitet eller om jag ägnade mig åt någon typ av självstudier eller praktikplats på något företag, så skulle det vara för att kunna arbeta med robotar. Nu ska vi prata sponsorer, Ludvig. Och vi har ju bara sponsorer med som vi verkligen tror på. Och Börssignaler.se, de har en riktigt intressant tjänst med ett flertal system med bra performance för både passiva och aktiva investerare. Kolla in på hemsidan helt enkelt om de har något som passar dig. Använd rabattkoden 25 minuter så får du 10% rabatt. Ja, okej. Sista frågan här då. Den verkar specifikt vara riktad till mig.
Ja.
Jag är 38 och har nog med pengar för att leva på de närmaste 10 åren. Hur bör jag minimera min arbetsbörda men ändå hålla mig ajour? Han skulle också vilja höra om min tankeprocess då jag bestämde mig för att pensionera mig. Innan jag slutade så handlade det om att jag tyckte att jag lärde mig inte tillräckligt mycket om dagarna. Det kändes som att jag gjorde ungefär samma saker hela tiden. Jag kände att hjärnan torkade ihop av att sitta och stirra på börsen. Så vad jag ville var egentligen hålla mig ajour. Jag ville lära mig nya saker. Och ett sätt att med minimal ansträngning göra det här, det är att hitta mellan 1 och 3 podcasts inom områden där du faktiskt lär dig någonting. Och det kan inte jag säga vilka områden du ska lyssna på, men vill ha lite inspiration så finns i min sida på min blogg, mikaelsyding.com, och så finns det en flik som heter Recommendations. Där finns det massa potentiella podcasts att lyssna på.
Du har väl typ 60 stycken. Alltså, du lyssnar väl inte på alla, men du har väl en lista av typ 60 podcasts.
Ja, men jag tror faktiskt att det är nu kanske bara 30, men jag lyssnar på ungefär 30 podcasts regelbundet. Men hitta 1 till 3 som du börjar lyssna på, som ger dig det du behöver i form av nyheter, teknisk utveckling, ekonomi. Jag vet inte vad du har för områden du skulle vilja hålla dig ajour inom, men jag misstänker att det har delvis med ekonomi och teknik att göra för att se till att du inte plötsligt blir irrelevant. Och på samma sätt, hitta 1 till 3 bloggar eller nyhetsbrev som du därmed regelbundet får i inkorgen som där du kan läsa om ungefär samma saker. Det här med minimal ansträngning så ser du då till att helt enkelt hålla dig uppdaterad på de viktigaste utvecklingarna i världen, och du slipper ta del av det här av märkligt tillrättalagda nyhetsflödet som du får via statsnyheterna på TV till exempel.
Märkligt tillrättalagda.
Och ja, men och se också till att byta ut eller utöka de här listorna successivt. Du kommer säkert, lyssnar du och läser på rätt ställen, så kommer du hela tiden få en massa tips om andra podcasts och nyhetsbrev som du kan prenumerera på. Och antingen lägger du till dem till listan så det blir fler och fler. Men känner du att du vill använda minimal tid till det här, så byter du istället ut så att du alltid bara har 1 till 3 av respektive. Det tycker jag är ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad på. Men jo, det finns en sak till. Det här blir väldigt lätt att man bara processar information, inte tänker själv. Och där gäller det verkligen att anstränga sig för att tänka själv. Så se till att inte bara lyssna och läsa. Du måste dra slutsatser också. Skriva ner saker som det här skulle kunna användas till. Du kanske får idéer om affärsidéer. Du behöver inte uträtta dem, men du skulle kunna skriva ner dem i alla fall. Det här skulle kunna vara en affärsidé som bygger på de här sakerna.
Finns det kanske några frågor man kan ställa sig?
Ja, precis. Okej, de säger så här. Så här står det här. Det är deras vision eller syn eller slutsatser. Men varför säger de det? Eller kan det vara tvärtom?
Ja, bra.
Därmed har du lyssnat på ännu ett jätteroligt frågeavsnitt med 25 minuter med Syding och Sundström.
Producerat av Trade Venue och klipps av Johan Olsson.
Jajamensan, då ses vi nästa vecka. Ja, FB-gruppen också.
Ja.
Vi har en Facebookgrupp, en sluten Facebookgrupp.
Det är bara att gå med där. Ansök om att gå med. Vi skickar länk i lyssnarbrevet också.
Ja, bra. Då hoppas vi att vi ses i Facebookgruppen, så kan vi diskutera vidare om praktiska tips, till exempel för karriärval.
Okej, okay. Tack och
hej. Hejdå.